Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Svik mig inte. Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära. Du ska lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud. Varmt välkomna att fira gudstjänst här idag i kyrkan vid Brommaplan. En söndag som vi faktiskt också får fortsätta även efter kyrkkaffet idag. Efter gudstjänsten så är du välkommen att stanna kvar och dela gemenskap vid fikaborden. Och sen så kommer vi också ha ett bibelstudium 12:45. Och det är Mikael Tellbe som vi hälsar särskilt välkommen till oss idag. Jag ska presentera dig strax lite närmare. Jag heter Linnea Lidskog som leder den här gudstjänsten och är pastor här i församlingen. Temat för den här söndagen är prövningens tid. Och det är inte svårt, tycker inte jag, att känna att vi lever just nu i en tid där vi utsätts för en hel del prövningar runt om i vår värld. Nyheter vi översköljs med, situationer som finns runt omkring oss. Och de temana ska vi få ta oss an här idag. Och i det så får vi också veta att Gud är med och leder och bär. Och det är i Guds hopp som vi får leva och ta emot Guds ljus och kärlek. Det är också första söndagen i fastan idag. Fastan som är en period där vi på ett särskilt sätt får rannsaka oss själva, fundera över våra liv, lägga bort det som vi tycker skadar oss. Och ta emot mer av det som ger liv och ljus i våra liv. Jag vill läsa samma saltarord igen som jag läste i inledningen. Men jag tänker också att det är en uppmaning till oss och ett löfte från Gud. Psalm 31, och jag gör om orden lite grann. Till dig, Herre, får vi ta vår tillflykt. Svik oss inte. Du är trofast och räddar oss. Du lyssnar på oss. Skynda till våran hjälp. I den här gudstjänsten så får vi överlämna oss i dina händer, Gud. Du befriar oss, Herre. Du sanne Gud. Vi ber. Herre, tack för att du känner oss var och en som kommer till den här gudstjänsten idag. Tack att vi får be för oss själva. Vi får be för människor på den plats där vi finns. I Bromma och runt omkring i Stockholm. Herre, jag ber att vi ska få ta emot det som du ser att vi behöver den här dagen. Låt oss få tala sant om våra liv, om den tid vi lever i. Men också sant om vem du är och vilka vi är i dig. Amen. Välkommen fram, Mikael. Mikael ska få predika idag i den här gudstjänsten på temat Har Gud tappat greppet? Med uppenbarelsen som kompass i en orolig värld.
Uppenbarelseboken.
Vad sa jag?
Uppenbarelsen.
Ja, uppenbarelseboken. Ja, sant.
Ja, det blir lite, men det kanske, det blir lite kryptiskt
ja,
annars.
Men intressant då.
Ja, men jag skulle fråga vilken uppenbarelse.
Min.
Ja, precis.
Ja, men välkommen hit. Vem Tack. Är du, Micke? Vill du presentera dig kort?
Ja, jag bor i Örebro. Jobbar på det som heter Akademi för ledarskap och teologi som är en samägd teologisk utbildning mellan Evangeliska Frikyrkan, Alliansmissionen och Pingströrelsen. Där undervisar jag i Nya Testamentet och konstaterar att till hösten har jag varit lärare på skolan i 40 år.
Wow!
Då hade jag min första kurs som timlärare. Vid sidan om det så jobbar jag med bibelöversättning. Det kommer en ny bibelöversättning nästa höst. Den första officiella, icke-statliga svenska bibelöversättningen. Som ett jubileum för första svenska bibeln 1526. Och så kommer 500 år senare en ny översättning till Nya testamentet. Så det jobbar jag också med. Men har också jobbat som pastor vid sidan om min lärartjänst och även varit anställd vid Lunds universitet i en 10-årsperiod. Ungefär. Jag bor i Örebro och är gift med Ami och vi har två vuxna döttrar. Och jag är morfar sedan 1,5 år. Fantastiskt.
Fint. Vill du säga någonting om, du har gett ut också ett antal böcker och dina liksom områden som du ska prata om idag. Vill du säga någonting kort om det?
Ja, det är svårt att säga något kort om, men jag har gett ut ett antal böcker och de ligger på bordet här ute. Och jag har en hemlig vision av att störta Adlibris i graven. Och det bästa sättet att göra det är att dumpa priserna. Så där kan du köpa böcker för upp till 120 kronor billigare än vad du köper på nätet. Och jag skriver böcker om det vi ska prata om idag. Om Uppenbarelseboken och framförallt om Paulus, men också om bibelsyn och bibeltolkning, och där ligger även några bibelkommentarer där ute.
Stort tack. Fint att du är här.
Ja, tack så hemskt mycket. Så här långt. Ja. Stort tack för förtroendet att få komma tillbaks till kyrkan vid Brommaplan. Jag var här för 1,5 år sedan, tror jag, i november 2023. Knappt 1,5 år sedan sist. Och då hade vi en kväll kring Uppenbarelseboken, och jag tänkte att jag skulle knyta an till vad jag sa då, om någon minns det, men ni kanske inte ens var här, så jag kan inte knyta an. Men jag ska ändå börja i Uppenbarelseboken. Och sen så ska vi efter vårat fika vända oss till Jesu tal om tidens slut i Matteus 24. Temat för gudstjänsten är ju prövningens tid. Och jag håller verkligen med Linnea om att det här är en prövningens tid vi lever i. Och man kan väl säga att egentligen är alla tider en prövningens tid. Men vi kan ju känna det, inte minst på, med tanke på hur det ser ut i världen just nu. Och lite grann därav mitt tema. Har Gud tappat greppet med Uppenbarelseboken som kompass i en orolig värld? För det är väl ändå ingen övertygelse om att vi lever i en orolig värld eller en orolig tid. Vi har ju hört det här om klimathot ganska många år nu. Och vi har också hört att vi är farligt nära att överskrida de temperaturer, och en del forskare menar till och med att vi har överskridit vad som vi kommer må bra av i framtiden. Jorden har feber, säger forskarna. Och det intressanta är ju att vår tids profeter är inte judiska och kristna profeter primärt, utan moderna vetenskapsmän som säger att förändrar vi inte våra liv, vårt sätt att leva, så går vi mot en katastrof. Polarisar som smälter, översvämningar, tyfoner, förtunnat ozonlager. Ja, ni har hört allt det där. Vi har ju också en tid som är orolig i den betydelse att vi har gått igenom en pandemi. Det är nästan som vi håller på att glömma av det där. Men det som lamslog hela världen, samhällen, och vi var tvungna att isolera oss. 18 miljoner människor beräknas ha dött i den här pandemin. Men när väl det öppnades upp så bröt ett krig ut i Ukraina som nu har pågått i mer än 3 år. Ett förödande invasionskrig som också har ställt frågor naturligtvis om krig, hot, våld, kärnvapen och så vidare. Och så småningom så utbryter ett annat krig i Mellanöstern. Ett krig mellan Israel och Hamas som naturligtvis är ett fruktansvärt krig i sig självt. Och så överskuggas allt det här av labila världsledare i den meningen att vi vet inte riktigt vad vi har dem och vad deras beslut kommer att leda till i framtiden. Hur kommer allt att sluta? Ja, den som visste det. Lite intuitivt så vänder vi oss som kristna till Uppenbarelseboken med någon slags känsla eller förvissning om att här ska vi få svaren på hur allting kommer att sluta. Men när vi väl börjar läsa Uppenbarelseboken så inser vi också att Uppenbarelseboken är en ganska knepig och svår bok att läsa. Jag brukar ibland fråga vem har inte kört fast i Uppenbarelseboken, och alla som har läst Uppenbarelseboken tror jag kan dela erfarenheten av att det inte är så lätt att läsa Uppenbarelseboken. Jag minns själv som nybliven kristen i tonåren när jag började läsa Uppenbarelseboken att jag tyckte att det var fascinerande, men jag kände lika mycket förvirring och jag hade till och med en viss känsla utav fruktan när jag läste den. Vad handlar det här om egentligen? Och vi märker att Uppenbarelseboken som text är svår att läsa av många olika anledningar, men Uppenbarelseboken är ju svår att läsa därför att här dyker en massa märkliga symboler upp. Lamm, drake, odjur, örn och så siffror och färger. Och man undrar sig hur ska det här egentligen förstås och tolkas. Dessutom är Uppenbarelseboken svår därför att man har hela tiden den här känslan av var är jag i tiden någonstans? Beskriver det någonting som har hänt, någonting som håller på att hända eller någonting som bara ska hända i framtiden? Och de där två frågorna brottas jag ständigt med när jag läser en bok som Uppenbarelseboken. Det som öppnade upp mina ögon för att förstå Uppenbarelseboken var när jag började förstå att det fanns andra texter som såg ut som Uppenbarelseboken. Skrivna av judar och kristna från ungefär 200 före Kristus till 200 efter Kristus. Ordet apokalyptik beskriver den här litteraturen, och det är faktiskt det första ordet som förekommer i Uppenbarelseboken i den grekiska texten. Att det här är en typ av litteratur som ska avslöja någonting, som ska uppenbara någonting. Och judar och så småningom kristna börjar skriva det här under den här tidsperioden, och man gjorde det av en speciell anledning. Jag brukar ibland säga att näst efter förintelsen under andra världskriget så hittar du den tuffaste perioden i judisk historia i ungefär 160-170 före Kristus. En syrisk-grekisk kung hade gått in i Jerusalem och nått ända in i det allra heligaste templet och rest en bild av den grekiska guden Zeus och slaktat ett svin på brännoffers altare. Och inte nog med det, han hade skickat sina soldater in i hemmen och låtit döda alla nyomskurna gossebarn. Och inte nog med det, han lät soldaterna hänga gossebarnen runt sina mödrars halsar och lät dem springa gatlopp genom Jerusalems gränder. En oerhörd provokation mot judisk identitet. Då fanns det en grupp författare som mer eller mindre gick under jorden för att tala till det judiska folket, och man brukar kalla dem för apokalyptiker. Man skrev i en politisk orolig tid där det fanns makthavare som hotade Guds folk. Makthavare som sa att det är vi som bestämmer, inte Gud. Det är vi som styr historien och dess utveckling, inte Gud. Och i den här litteraturen protesterar man mot ett sådant påstående. Men man dolde också sina protester genom att skriva symbolisk litteratur. Man säger inte rakt ut att kungen är en idiot, utan man börjar beskriva kungar och härskare med olika djur och olika väsen. Men framförallt så är den här litteraturen det som jag brukar kalla för existentiell litteratur. Det vill säga, med det menar jag att den försöker svara på de svåra frågorna om människans liv och existens. Och kanske på den svåraste frågan av alla, nämligen varför det finns så mycket ondska. Om nu Gud råder i historien. Var finns den Gud som har lovat seger när Guds folk förtrampas, förföljs och förgörs? Det där är apokalyptikens grundfråga. Och det var den frågan som fick mig att läsa Uppenbarelseboken på ett lite annat sätt. Därför att faktum är att frågan om var Gud är någonstans i svåra tider, i prövningens tid, ja, den frågan hittar du tydligt i Uppenbarelseboken i det femte sigillet. Så får Johannes se under altaret själarna av de som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst: hur länge, du helig och sannfärdig härskare, ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Hör ni den provocerande frågan? Gud, var är du? Varför gör du ingenting? Hur länge ska du bara sitta och titta på? Vem har ställt den frågan till Gud någon gång? Jag har gjort det. Var finns du, Gud? Varför gör du ingenting, Gud? Jag vet att någonstans där ute finns du, men har du helt tappat greppet? I alla fall upplever jag det så. Och det här är apokalyptikens grundfråga. Var finns Gud i en orolig värld? Var finns Gud i lidandet, i ångesten, i prövningens tid? Och den här frågan löper egentligen som en röd tråd genom Uppenbarelseboken. I Uppenbarelseboken så formuleras det på ett lite speciellt sätt, nämligen frågan om vem det är som har makt i historien. Det är inte självklart att vi tycker om maktspråk, men det här är ett sätt i Uppenbarelseboken att svara på den frågan. I Uppenbarelseboken så finns det en tron mer eller mindre i alla kapitel. 46 gånger finns ordet tron, alltså en maktstol. Och den fråga som ställs gång på gång i Uppenbarelseboken är: vem sitter på tronen? Maktfrågan står i centrum. Och anledningen till det, att maktfrågan hamnar i centrum, har helt enkelt att göra med den politiska situationen när Uppenbarelseboken skrivs. Uppenbarelseboken är Nya testamentets senaste skrift, skriven med stor sannolikhet i mitten på 90-talet, när det finns en kejsare i Rom. Han har föregåtts av flera andra, av kejsar Julius Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Vespasianus, Titus, men nu sitter det en kejsare som heter Domitianus i Rom. Och alla de här kejsarna har gjort maktanspråk. Man har tagit termer från kristen, judisk och annan gudstjänst och gjort religionen till politik och utropat sig själv som härskare, jag som frälsare, jag som herre, jag till och med som Gud och Guds son. Vi har en intressant text från en romersk historiker som berättar om när den här kejsaren i Rom, Domitianus, ska tilltalas. Då ska han tilltalas, hade han befallt, vår Herre och Gud har befallt följande. Därigenom uppkom seden att aldrig tilltala honom på något annat sätt, varken i skrift eller i tal. Vad gör man som jude? Vad gör man som kristen? När det finns en härskare, en kejsare, en kung som använder de här titlarna om sig själv. Ja, Uppenbarelseboken blir en protesttext som säger: det här är inte sant. Det här är inte att tala rätt och riktigt om verkligheten. Därför märker vi i Uppenbarelseboken när man börjar läsa den texten att här kommer protester mot det här sättet att tala om en politisk härskare väldigt tidigt. Redan i kapitel 1, vers 5. Så berättas det om att den här texten är från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Och lagt märke till det, du som har läst Uppenbarelseboken, att det här kommer så tidigt. Det står inte att han är himlens och jordens skapare eller att han är härskare över kyrkan, utan härskare över jordens kungar. Han är den som håller kungar, kejsare, ståthållare, prokuratorer i sin hand. Och det här löper som en röd tråd genom Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Ja, vi kan till och med se att i Uppenbarelseboken 4, när himlen faller ut i tillbedjan med hjälp av fyra varelser och 24 äldste, så tillber man Gud med orden: du vår Herre och Gud. Notera att det här är ett eko av vad kejsaren sitter och säger om sig själv. Och det är till och med så i Uppenbarelseboken 4 att det tronrum vi bjuds in till, menar många bibelforskare, är ett slags antirum till hur tronsalen i Rom såg ut. Det fanns facklor. Det fanns ädelstenar. Det fanns 24 livvakter där 12 satt på ena sidan och 12 satt på andra sidan om kejsarens tron. Och så beskrivs en tillbedjan i Uppenbarelseboken som är en slags protesttillbedjan mot Domitianus bekännelse av sig själv, vår Herre och Gud, Dominus et Deus Noster på latin. Du är värdig att ta emot härligheten och äran och makten, ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Här börjar egentligen Uppenbarelseboken med denna protest. Nej, det är inte kejsaren i Rom. Det finns en skapare. Och Gud har makt. Självklart därför att han är den som har skapat denna värld. Han har skapat människan. Han har velat den. Genom din vilja blev den till och skapades den. Och det här blir ett så viktigt tema i Uppenbarelseboken. Att Gud är den som har skapat. Men Gud är inte den skapare som har lämnat sin skapelse. Utan gång på gång så kommer Gud tillbaks i berättelsen. Och gång på gång sägs det att Gud har skapat. Titta till exempel i Uppenbarelseboken 11. Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hörde starka röster i himlen som sa att herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans moder. Och han ska vara konung i evigheters evighet. Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa: vi tackar dig, Herre Gud, allhärskare, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och du har blivit konung. Liknande tillbedjan kommer i Uppenbarelseboken 15. Stora och märkliga är dina gärningar, Herre och Gud, allhärskare. Rättfärdig och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och ära ditt namn? Ty du ensam är helig. Alla folk ska komma och tillbe inför dig. Din rättfärdighet har uppenbarats. Och vi skulle kunna läsa betydligt fler texter som beskriver den här protestsången. Som säger, ja, även om det är kaos i världen så har inte Gud förlorat greppet. Även om det ser ut som det är det onda som härskar. Våldet, krigen, så har inte Gud tappat greppet. Men det är klart, när man hör det så tänker i alla fall jag. Om Gud verkligen har makt, som Uppenbarelseboken säger, ja, men varför gör du då inget? Som jag sa, den här frågan har jag brottats med i olika perioder i mitt liv. I sjukdom, personligen, i familjen. I död, i dödsbäddar. Saker som händer människor som jag inte riktigt begriper. Och allt detta lidande, fattigdom, svårigheter och nöd. Om Gud verkligen har makten, Gud, varför gör du ingenting? Jag satt med en student en lunch vid Örebro universitet. Han var nyfiken på kristen tro, så vi hade bestämt att vi skulle luncha tillsammans. Och vi hade ett jättefint samtal. Och vi pratade om det här att kristna bekänner att Jesus är Herre. Och vi tror att det finns en skapare och att Gud har makt i historien. Och då vände han sig till mig och tittade på mig och sa: du, det här med de kristnas tal om Guds makt, det är nog den största myt som ni lever på som kristna. Om Gud har makt och Jesus är Herre, ja, då är nog Jesus ungefär som den svenska kungen. Han har makt, sägs det på pappret, men han har ingenting att bestämma om. Och när han satt och provocerade mig vid lunchen så kom jag att tänka på, jag tror det här var i perioden när jag höll på att läsa C.S. Lewis Narnia-serie för mina döttrar på kvällarna. Och jag kom att tänka på en scen där lejonet Aslan ligger på altaret bunden. Han har gett sig frivilligt till häxan och hennes anhang. Och när han väl ligger där bunden på altaret, då kommer de små dvärgarna och de här små figurerna som häxan har med sig. Och så kommer de fram till lejonet där han ligger bunden till synes maktlös. Och så säger de: ja, men titta här, det var ju bara en liten kissekatt. Kiss, 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 kiss. Vill katten ha lite mjölk kanske? Och så börjar de reta honom och provocera honom. Det där var ju inte mycket att ha. Han ligger ju där bara helt bunden. C.S. Lewis hämtar sin inspiration till Narnia-serien bland annat ifrån Uppenbarelseboken. Framförallt när det gäller det här lejonet som han kallar för Aslan. Den personen, det djuret, den figuren hämtar han direkt ifrån Uppenbarelseboken. I Uppenbarelseboken kapitel 5 så läser vi, ja, den bilden kan vi hoppa över för den syntes inte så mycket i alla fall. Men i Uppenbarelseboken kapitel 5 så läser vi om att Johannes i högra handen på honom som satt på tronen, på Gud själv, så såg han en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och han såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och här kommer Aslan. Den här bokrullen förseglad med 7 sigill visar sig innehålla upplösningen av historien. Frågan som ställs, vem kan öppna bokrullen, är i själva verket en fråga om vem kan föra historien till sitt slut. Vem är det i själva verket som har historien i sin hand? Och det blir tyst. Och Johannes gråter. För om det inte finns någon som kan öppna det här, finns det då verkligen någon som har historien i sina händer? Då får han höra att det finns ett lejon, att det finns ett Aslan. Men här kommer samtidigt en av de märkligaste visionerna i Uppenbarelseboken. Därför att när väl Johannes ska vända sig om för att möta sitt Aslan, att möta kungen, så får han se. Jag var då och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste så stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Tala om antibild. Han tänker sig att nu ska jag möta ett mäktigt lejon. Och vad får han se istället? Ett blodigt, slaktat, lemlästat lamm. Symbolen för svaghet. Vad är detta? Detta är kanske en av de viktigaste scenerna i hela Uppenbarelseboken. Därför att Gud bekänns som skapare i kapitel 4. Men när han väl ska uppenbara sin makt i historien så får vi kapitel 5. Där vi förstår att Gud, den som sitter på tronen, är inte likt en avlägsen despot som sitter med en gigantisk fjärrkantkontroll långt på avstånd och styr mänskligheten och dess historia. Nej, Gud är så mycket närmare. Så mycket mer förtrogen med svaghet och lidande. Han har tagit gestalt i ett barn, i en slav, i en korsfäst. Varför? Varför väljer Gud denna märkliga väg att uppenbara sig i historien? Genom en fattig tonårstjej som blir gravid, inte ens gift, så föds Guds egen son i förorten, bortom parlament och palats. Och där visar Gud sin makt. Kan ett barn förändra? Kan en slav som tvättar sina lärjungars fötter befria? Kan en korsfäst rädda? Ja, Gud väljer att uppenbara sin makt, inte för, genom att pressa på den, att tvinga oss till att kapitulera, utan att locka oss och bjuda in oss genom att tjäna, att ge och att älska. Detta är Guds väg i en sargad värld. Och det är det här som händer i Uppenbarelseboken, nämligen att när väl det här lammet tar den här bokrullen med sju sigill, ja då hör vi en tillbedjan. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk, ty du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och de ska vara kungar på jorden. Hör du språket? Du har blivit slaktad, förnedrad, dödad för att friköpa människor. Oavsett stam, språk, länder och folk. Och så kommer protesten: du har gjort dem till kungadöme. De ska vara kungar. Det var de kristna som började förlöjligas, marginaliseras och till och med förföljas och dödas vid den här tiden. Och så kommer återigen en slags maktspråk till för att gjuta mod och identitet. Kom ihåg vem ni tillhör. Kom ihåg vilka ni är. Kom ihåg att det finns en befriare. Det finns en konung. Det finns någon som har makt. Nu börjar egentligen Uppenbarelseboken. För lammet i kapitel 6 börjar bryta sigillen på den här bokrullen. De är sju stycken. Och så småningom så får vi se sju änglar som blåser i basuner. Och vi får se sju änglar som tömmer skålar över jorden. Och i princip så ser det ut så här om man listar allt det som finns i de här sigillbasuner och skålar. Och det vi noterar, det är att vi får en provkarta på lidande och ondska, våld, förstörelse och död. Speciellt intressant att notera det är basuner och skålar som så liknar varandra och som tycks drabba skapelsen och jorden på olika sätt. Vi ska prata mer om det här när vi möts efter fikat 12:45, när vi ska tala om att tolka tidens tecken. Men det här är en slags beskrivning av ondskans ansikte i världen. Och att det är lammet som bryter sigillen är ett sätt att säga att det är inte ondskan som härskar. Gud vill inte ondskan, men samtidigt har han inte tappat kontrollen. Och Uppenbarelseboken blir en beskrivning nu från kapitel 5 om detta lamm. Det är lammet som kommer tillbaks gång på gång på gång, och lammet kallar folket till tillbedjan utav skaparen. För Gud är både skaparen och befriaren. Och så avslutas hela uppenbarelseboken med att vi kliver in liksom i en biograf. Och vi får se fyra olika filmer. Fyra korta filmer som beskriver hur allting ska sluta en dag. Och det är uppenbarelseboken kapitel 19 till 22. Det är den första, den filmen handlar om konungens återkomst, men den första filmen vi får se, eller den första berättelsen vi får ta del av, det handlar om festen. Där de troende uppmuntras till att förstå att det kommer en dag då vi får jubla och vara glada. Ge honom vår hyllning. Därför att Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Och tiden har kommit för lammets bröllop. Och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. Och som någon sa, att Bibelns visioner om framtiden handlar inte om pest utan om fest. Vem vill inte vara med på en bröllopsfest? Är ni med? När jag får en inbjudan till bröllopsfest, jag tänker alltid att ja, det är något av det roligaste som finns. Vi ska fira kärleken och få glädjas med några och så vidare. Och så det är det vi bjuds in till. Inte pest utan fest. Vi ska få möta frälsaren Jesus Kristus. Den andra filmen som smälls på, det är filmen om segern, eller visionen om segern. Nämligen om hur nu kommer Kristus inte bröllopsklädd, utan han kommer som en kung, som konungarnas kung, för att krossa ondskans makt. Vi växer upp med humanism och evolutionism, tron på att människan är så god och att allting blir bättre dag för dag. Men vare sig humanismen eller evolutionismen kan göra någonting åt ondskans problem. Uppenbarelseboken säger att det finns en som kommer att krossa ondskans makt. Den tredje filmen vi bjuds in till, det är filmen om domen. Nämligen att Gud kommer döma. Att Gud kommer låta oss stå till svars för våra liv. Vilket i Bibeln inte är dåliga nyheter utan goda nyheter. Guds domar prisas i kapitel 19. Sanna och rättfärdiga är hans domar. Han kommer ställa allt till rätta. Och så får vi se den fjärde och den sista visionen. Som handlar om återupprättelsen. Om en ny jord, en ny himmel. Och han får höra att Guds tält ska stå bland människorna. Att Gud själv ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och det här längtar jag efter. Det här längtar jag efter när jag möter min vän som sitter i rullstol sedan flera år tillbaks på grund av aneurysm, ett blodkärl i hjärnan som gick sönder. Han som var så pigg och så frisk. Och hur många gånger har jag inte ställt frågan, Gud, varför? Men tillsammans så kan vi läsa den här texten och vi väntar på att allting ska bli nytt. Kanske imorgon. Kanske på andra sidan vid uppståndelsen. Men han ska torka våra tårar. Han ska trösta dig. Han ska ta sin arm och lägga om din axel och viska i ditt öra. Jag vet att du har haft det tufft. Jag vet att du har oroat dig mycket. Jag vet att du har haft det svårt. Och mitt i vår oro i den här världen som är fullt befogad, så vill han denna stund, denna dag, gjuta mod i ditt hjärta. Du är inte ensam. Du är inte övergiven. Du är älskad. Du är buren och du är omfamnad. Och en dag ska du veta, då kommer jag vända på allt ihop och uppenbara min rättfärdighet och kärlek i den här världen. Och så slutar avslutningsvis hela uppenbarelseboken med en bön. Och bönen är: amen, kom Herre Jesus. Och jag brukar ibland säga, jag tror inte vi har läst uppenbarelseboken rätt förrän vi kan stämma in i den bönen. Amen, kom Herre Jesus, kom snart. Låt oss be. Tacka dig himmelske Fader att du finns hos oss och med oss genom din egen ande i den här gudstjänsten. Jag tänker speciellt på den av oss som har det svårt just nu, Herre. Vars hjärta också är fyllt av oro och ångest. Tack för att du finns nära varenda en utav oss. Kom och gjut mod i våra hjärtan och fyll oss på nytt med din egen ande. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Öppna våra hjärtan och ta emot av Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
Amen.
Vi sjunger tillsammans Tid att sjunga hoppets sånger. Välkommen att stå upp om du vill.